Det här är TechBrief svarar. Den här veckan om det är slut på gratis AI.
Vi har fått en fråga.
Hej! Det pratas allt mer om hur dyrt det är med AI, alltså för bolagen. Flera AI-bolag har ju snabbt gått från token maxing till att begränsa hur många tokens anställda får använda. Samma sak hände faktiskt på det företag jag jobbar på här om veckan. Från att vi kunnat använda hur mycket AI som helst så har vi nu fått ett antal tokens per månad. Ni har ju länge i podden pratat om de här enorma kostnaderna och det är ju vida känt att there is no such thing as a free lunch. Så är det slut med gratis och billig AI nu? Och hur kommer det påverka hela AI-utvecklingen? Hälsningar, Jenny.
Jag känner igen mig. Jag har en bekännelse. Jag blev också begränsad häromdagen. Jag var inne på ChatGPT som vi har på jobbet och Enterprise-avtal med. Så bara, du har slagit i taket. Du får använda imorgon förmiddag.
Men var inte det också att du hade... Alltså, för jag frågade ju dig, jag bara, men gud, vad har du... För jag var så, gud, sitter Henning och har liksom massa AI-agenter som du... Är du... Vad håller du på med? Men du hade ju bara typ laddat upp SpaceX... Prospekt,
bara. Jag hade laddat upp SpaceX i börsnoteringsdokument. Jag tror att det var ju typ 300 sidor eller någonting, så det kanske var det som den hade liksom tagit väldigt många tokens att gå igenom det. Men ändå, det var en ny upplevelse. Första gången jag var med om detta, att man slår i AI-taket.
Hur kändes detta då? Känner du att du blev omedelbart begränsad i ditt jobb, alltså sättet som du utför ditt jobb, eller kunde du enkelt falla tillbaka till antingen då ett annat AI-verktyg eller så som man gjorde innan när du blev token minimized?
Alltså vi har ju Gemini också och Claude, så jag hade ju kunnat gå vidare dit, men då hade ju all kontext kring det här jobbet i den här ChatGPT-konversationen, så det hade varit lite jobbigt, så jag blev faktiskt lite nedslagen. Kändes också lite coolt.
Men är det här liksom ett problem då som du tror att fler företag kommer ha? För det har ju varit problemet har ju nästan varit det motsatta innan.
Alltså, jag tror också att vi kanske ska förklara först och främst, vad är en token och vad fan är token maxing? För jag menar, det är kanske självklara begrepp för oss, men det är ju en ganska ny...
Alltså, och vad vet är att vi pratade om till token maxing?
Det måste anti-maxing.
Token minimizing.
Token minimizing.
Ja, men en token är ju sättet som man mäter mängden, alltså så som man delar upp i frågor egentligen, så här, det är valutan kan man väl säga, så att en svår fråga använder fler tokens.
Det är som byggstenen bakom svaren, om man ska vara jätte...
Och det är så de tar betalt också, man köper sig en mängd tokens, så kan man använda dem, så ställer du liksom små, korta, enkla frågor, så använder du färre, och laddar du som Henning upp hela SpaceX prospekt så går det uppenbarligen åt många, många fler. Och det har ju varit en idé som vi har sågat i den här podden, ska jag säga tidigare också, om att ju fler tokens du använder, desto mer AI-effektiv är du. Detta har vi sågat ganska rejält.
Ja, men dels har det varit någon slags liten rörelse på techbolaget. Det har varit ett mått på produktivitet. Att om du använder skit många tokens, då är du väldigt, väldigt produktiv. Och det har till och med varit...
Liksom, det finns rankingar på bolaget.
Vem
har använt flest tokens? Precis. Den är liksom coolast då.
Precis.
Tidigare.
Ja, men man har ju premierats för det. Det var ju till och med, det fanns ju uppgifter om att på Meta så tog man ju in det här i en utvärdering av de anställda. Alltså när man utvärderade din arbetsinsats så tittade man på, okej, men hur många tokens har du bränt? Uppenbarligen så gör man inte det längre då. Det hade inte gått bra för dig, Henning.
Men eftersom tokens då kostar pengar, vem hade kunnat ana att det här skulle slå tillbaka? Att företagen säger, vet ni vad, det kanske inte är så bra om alla på företaget använder en oändlig mängd tokens som sedermera då resulterar i en faktura som vi måste betala.
Och det är ju också, utöver ska man väl säga att det bara är den här, så här produktivitetsmåttet, så har det ju i en ganska naturlig utveckling så bränner man ju fler tokens för att man använder mer avancerad AI, och särskilt om du använder AI-agenter. Att det, har du AI-agenter som bara står och tuggar på dygnet runt, ja, det bränner ju mer än tidigare när det fanns ett ganska naturligt tak. Du kunde kanske inte, eller de flesta, kunde inte sitta och skriva med en chatbot dygnet runt.
Nej.
Då mår man inte så bra efter ett tag.
Logiken bakom AI för AI-företagen är väldigt tydlig, att de har ju kostnader för compute, alltså beräkningskraft i de här datacentren. Ju mer det används, och speciellt i såna här tunga grejer som typ skapa bilder, skapa video, så måste de använda mer datacenterkapacitet. Det kostar pengar. Och då är det ju kanske rimligt då att man i andra änden tar betalt för, ja, men mer per token, som har blivit mer nu då, än att man tidigare bara har en månadsprenumeration.
Men nu uppstår ju liksom en intressant brytpunkt här, för man tror att det är säkert många företag, de flesta skulle man kanske kunna sträcka sig till i Sverige, som inte använder AI i ett säkert integrerat sätt i sitt jobb, utan det vanliga jobbet ser mer eller mindre ut som det gjorde tidigare. Och då har ju då den här tokenmängden varit ett sätt att visa, kolla hur långt vi har kommit på vår AI-utveckling. Var många på företag som använder AI-tjänster, vilket skulle kunna vara superproduktivt eller inte så produktivt beroende på vad man gör. Men innan man ens kommit till punkten att alla företag då har nått den nivån av att nu är vi här och nu mäter vi våra tokens och nu kör vi, så kommer det motrörelsen som säger det här är alldeles för dyrt. Så vi möts någonstans på mitten. Det finns företag som inte ens har kommit in i detta innan man kanske backar ur det och säger nu måste vi vara lite försiktiga med hur mycket AI vi använder, för det här ser ut att spåra ur på kostnadssidan. Det är ju ändå en intressant liksom clash i företagsvärlden.
Men det kan ju också tänka, för man pratar ju väldigt, väldigt ofta på företag om att så här, det är väldigt viktigt att experimentera och att de anställda ska själva få testa och labba för att hitta sätt som man kan bli mer effektiv med AI. Och det är ju en väldigt sund approach i många fall, men det här kanske också tvingar många företag att ha en tydligare strategi. För att om du liksom inte har helt fria resurser, då kan du inte ha den här strategin hur länge som helst.
Jag kan ta ett exempel bara som jag skrev om här om veckan när Anthropic lanserade Fable 5, som då var väldigt omtalat som den senaste nya modellen. Då samtidigt så gick man ut med att priset per token är det dubbla jämfört med tidigare modeller. Och för de flesta uppgifter så kommer det antagligen inte vara dubbelt så bra som tidigare. Så det blir ju en fråga.
Devalverar också då
värdet av den nya. Ja, men jag tror att man får nog vara lite smartare, både kanske som vanlig anställd men framförallt som liksom företagsledare, att se till att man använder kanske de mest avancerade modellerna, typ Fable 5, när det verkligen behövs. Och till ganska mycket kanske man kan använda lite enklare modeller.
Det här säger också någonting om vilken omogen värld vi lever i. Tänk om du skulle bestämma innan du googlade vilken version av Google du skulle använda. Nu ska jag söka på en semesterresa, då kan jag använda den Google 2. Men nu ska jag göra det här, då behöver jag använda Google 3.
Och det här är ju företagen vill att komma bort ifrån. Alltså för att det är inte så många kanske, om man inte är ganska bevandrad att använda AI, så den generella användaren tror inte jag sitter och väljer olika, jag tror inte att man sitter och väljer olika modeller från OpenAI för olika syften om du inte är ganska medveten. De som använder det bara generellt tror jag kör på med den senaste, om det är det, i alla fall den som är autoinställd.
Då blir det dyrt.
Ja. Man har velat komma, alltså OpenAI och så har velat komma bort ifrån det till exempel, för man tycker att så här, ja, men det här är inte ett val som konsumenter heller ska behöva göra. Men nu blir det svårt att undvika. Jag tänker särskilt inför också om de här företagen ska börsnoteras. Så det är kanske inte toppen att deras kunder sitter och maxar.
Ja, verkligen. Det leder ju till enorma kostnader. Jag tänker på något som du har berättat om i den här podden, Björn, om du bodde i San Francisco. Kunde man beställa hem glass? Eller hur var det?
Du berättade nästan allting. varm mat och glass. Och liksom, det var liksom, varje grej hade sin egen app. Det fanns liksom en glassleveransapp och det fanns en
snälla, vi har haft glassbilen här.
Det här är så glassbilen. Ta glassbilen och blanda det med en Uber. Så dyker det upp hemma hos dig.
Fick du en ärlig
till
glassbil? Eller nej.
Ja, glassbilen var verkligen före sin tid.
Nej, men det var,
man din poäng var väl att det, var, att det här var ju liksom saker som inte alls gick ihop ekonomiskt. Det finns ju orimligt att ha den här typen av glassleveransapp kanske, men att det subventionerades med riskkapital.
Ja. Allt det här var ju liksom, det är som att leva i ett land med testballonger. Man säger, är det någon som överhuvudtaget vill ha det här? Mm. Hur mycket glass kan vi då sälja på det här viset? Hur mycket varm mat, hur mycket skentvätt kan vi köra hem till folk? Och tanken nästan i alla sådana här saker är att vi får en massa användare och så löser vi det sen. Så får vi se, varav de flesta de här löste sig aldrig. Det blev aldrig bra. Och under tiden så levde man då ett liksom subventionerat liv. Utan det var ju uppenbart att så här, du kan ju inte komma hem till mig och leverera glass till min dörr inom 10 minuter och så kostar det så här 70 spänn. Det är liksom inte hur är det här möjligt att svara det? Det är inte det. Utan det är någon annan som betalar. Och det här har ju vi levt i. Detta liksom AI-samhället nu, den här första vågen har varit i. Gud vad bra det är. Och hur är det möjligt att det här är så himla billigt? Och det är möjligt för att de här företagen förlorar så mycket pengar. Men det ställer ju en intressant fråga nu då, för om man är företagsledare och man då fortfarande tror så här, men här finns någonting att hämta på AI-fronten. Vad ska man då säga till sina anställda? Vad är en rimlig hållning här då om man varken ska token maxa men kanske inte sluta med AI heller? Hur gör man då när man börjar få de här fakturorna och man blir lite stressad över det här? Jag vet inte om det här är riktigt så effektivt som jag kanske först hade hoppat. Vad gör man? För det här verkar vara på gång.
Man måste ju hitta ett sätt att mäta produktivitet. Det är också där vi måste börja någonstans. För det är ju fortfarande också så här många år in. Svårt att mäta och svårt att säga.
Ja, hopplöst nästan. Ja. Det finns ju tjänster, med alla så här remote-tjänster finns det ju såna här grejer som gör att det ser ut som man rör musen. Mm. Det är ju ett sätt att bara sitter man framför datorn, och det är också ett väldigt extremt trubbigt sätt att mäta produktiviteten. Hennings mus rör sig, ja. Alltså arbetar han.
Men det är ju också omöjligt på att säga hur mycket ökar internet vår produktivitet. Det ökar ju jättemycket, men vi kan ju inte säga hur. Alltså, hur ska man mäta det? Det är ju så här, det är väl mer en diffus känsla, och jag gissar att det är samma för AI-verktyg på många håll.
Ja, men man kan väl tänka sig att man får, antingen så får de hitta en annan typ av affärsmodell. Det är ju så sök har löst det, liksom, att man betalar inte för söket utan du betalar för att du ser annonserna efteråt. ChatGPT har ju testat med annonser. Claude säger att de inte kommer göra det. Får se hur länge den håller. För att det finns ju, det här är ju, det är svårt med tjänster som man ska betala för, som har en närmast oändlig användning å andra sidan. I synnerhet när man då, som du var inne på Sofia, folk har ju ingen aning om hur många tokens du använder när du ställer en fråga, och det ska man ju inte behöva tänka på heller.
Eller så kanske det här blir en push mot att man bara börjar använda andra öppna modeller, kinesiska.
Jag tänkte också på det. Man ser de här rankingarna, så är de ju oftast liksom inte så mycket sämre. Kanske är det 90% av bästa Claude eller bästa ChatGPT, och så här förbrukar jättemycket färre tokens för att de är framtagna i en miljö där det har varit jättebrist på GPUer och datacenterkapacitet. Och det kanske blir ett incitament, det kanske blir en väckarklocka för OpenAI och Anthropic också, att säga okej, vi kanske ska utveckla några modeller som utifrån den här parametern också.
Samtidigt så de är ju också lite låsta i sina värderingar, tänker jag. Att man liksom, man behöver ju trots allt upprätthålla liksom den här modellen som man ändå har, och man börjar gå mot att man erbjuder mer öppet eller grav. Alltså det skulle ju också, tänker jag, erodera de här värderingarna.
Det beror ju på vad man ställer för frågor. Finns det liksom potential här då för ett mellanlager? Open token kallar vi det. Där du skriver in frågan och sen så använder den här, den ställer den frågan till den billigaste och då ändå den mest korrekta för frågan, men den billigaste sättet. Så att du skickar in frågan i någon slags eget företagets egna system, och sen så hamnar frågan, kanske hos Gemini, kanske hos Claude, kanske hos någon kinesisk tjänst, beroende på vad som är det billigaste sättet att få ett svar, och sen så får man tillbaka den.
Du har en affärsidé, tror jag. Det kanske pitchar till Y Combinator. Eller så har någon annan kommit på det där också.
Men det blir det ju i sådana här krångliga miljöer när det finns massa olika val, så brukar det alltid komma något mellanlager. Jag tänker på flygbranschen till exempel. Man går ju liksom inte och säger, nu ska jag åka på semester till Kanarierna, så går man in på varje enskild flygbolagssajt och söker det, och kanske man söker på
Momondo,
Google Flight
eller
Kajak. Någon sån där som hittar alla andra åt den. Det här är ju lite den versionen, fast AI, att vilken AI-modell ska jag använda för det här? Det vet väl inte jag. Det får du berätta för mig. Den här tjänsten, att det blir något sånt istället, just för att det blir enkelt.
Det låter ju rimligt och väldigt krångligt. Det är ju också ungefär samma sak med flyg. Alltså, man blir ju också galen ibland på det olika rankingsystemet och så vidare. Men ja, det är väl en rimlig utveckling, tänker jag.
Jag tänker då att det kanske måste gå till hållet tillfälligt innan det här liksom reder ut sig självt. Jag skulle tro att vid skala så kanske pengarna löser sig lite grann, och att man som företagsledare kanske begränsar och säger, nu kommer den här nya modellen som har dubbelt så mycket tåget, den tar vi om 6 månader. Och att vi lämnar den till cancerforskarna som absolut måste ha det senaste, men du sitter här och gör en liksom glorifierad googling, du kan nöja dig med någonting billigare.
Det är också frågan om det är en timing just nu att de här bolagen, OpenAI och Anthropic i alla fall som vi pratar mest om, är på väg till börsen, att man vill frisera sina siffror. Man vill, i Anthropics fall tror jag man har sagt att man ska bli lönsamma under det här året, alltså under 2026.
De har väl också hävdat att de har, eller ja, det är alltid så här, vad är lönsamhet? Men att man har lyckats nå,
men att man ändå, det kanske ändå finns incitament att just nu höja priserna extra mycket, kanske liksom ändra om affärsmodellen på sätt för att siffrorna inför noteringen ska se så bra ut som möjligt. Att på längre sikt kanske man inte kommer behöva liksom kostnadspressa så här mycket.
Och samtidigt så var det ju ute, det var ju så att dagen efter Anthropic hade släppt Fable 5 och man pratar om att höja priserna då, så kom det ju uppgifter om att OpenAI nu vill sänka priserna dramatiskt för att man är rädd att Anthropic ska göra samma sak om ett tag, så man vill inte att kunderna liksom då ska gå till Anthropic.
Då kanske vi kan få en, får vi en lågpris och en liksom lyx-AI kanske?
Det är nog mycket möjligt också. Att man, precis, man använder den.
Vi, på mitt jobb, vi har bara chatt GPT. Vi har inte råd med Claude.
Liksom. Ja, precis. Man får, man, ja, det är nog inte otänkbart. Men att man, den blir osynlig på något vis. Det finns liksom en elit-GPT och sen så finns det då en fattig GPT. men som löser liksom de mindre grejerna. Kanske löser det tillräckligt bra. Mm. Precis på samma sätt som det finns matvarubutiker som säljer ungefär samma produkter men ett lyxigare på ena affären och mindre lyxigt på ett annat. Men man blir mätt likväl ändå.
Ja, jag tror Elon sätter datacenter i rymden inom kort och då kommer allt lösa sig.
Lösningen på allt. Har du en fråga så får du jättegärna mejla oss på techbrief@svd.se.
Du har lyssnat på Techbrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Henning Eklund och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår vignett skrevs av Stefan Storm. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka igen nästa vecka.